Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd avsnitt 180. Någon form av jubileum får man väl ändå säga. Och vi är alla på plats. Ish. Nu är jag som inte är på plats för ovanlighetens skull.
Nej, vad gör du?
Jag är på plats.
Är du ledig nu igen?
Nej, jag är ledig.
Ledig hela tiden. Ja, ja. Du ska vara glad att du får hänga med oss på din lediga dag.
Mm.
Vi tycker om dig också, Jonas.
Ja. Ja. Ja, ja. Ni heter Daniel och Nina, jag heter Jonas. Och så är det bra så, kanske.
Så får det vara bra så, ja.
Det är konstiga veckor nu med såna här röda dagar, lite hipp som happ utspridda mitt i veckorna. Så det blir lite ryckigt nyhetsläge, kan jag tycka, när det är en massa klämdar åt alla håll.
Ja, men det blir det. Och det var någon som jag pratade med förra veckan som sa att det här håller ju på, jag vet inte, de här klämdagarna så börjar det bli klämveckor snart. Att så fort det finns någon dag som är en lite röd betoning, så då ska det vara hela veckan går ner i varv liksom. Och jag är beredd att hålla med om det där. Det verkar lite så.
Men det känns väl lite som att det är accepterat att man har upp till 2 dagar kan man anse vara klämdag. Men då är det ju lite bökigt när den där röda dagen ligger på onsdag, för då är det 2 klämdagar. Helgdag,
ja, hela veckan far liksom. Och nästa vecka har vi Kristi flygare, så att,
Ja. Och sen är det semester.
Så, ja, semester vi resten av halvåret. Ja. Ja, det är bra.
Ja,
då vet
precis. Vi.
Vi
ses i oktober. Ja.
Är det så att golfsäsongerna börjar, Jonas? Är det det vi hör?
Nej, inte jag. Det är kanske lite. Men med tanke på det lite magra nyhetsutbud som har varit sen vi senast spelade in podd, och så vände vi väl blickarna lite utåt i den här podden, tänkte jag förvarna om, även om vi börjar helt lokalt. Posten meddelar att man tänker dra ner på utdelningstakten ytterligare. Nu är det Sottunga som drabbas och får 3 dagars utdelning, vilket också innebär att vi i den här programpunkten kommer att tala lite grann för vår sjuke mor, i och med att tidningsutdelningen drabbas. Daniel, du är ju väl insatt i det här eftersom det är du också som förhandlar med nämnda bolag.
Jo, jag förhandlar med nämnda bolag och involverar även politiker om så behövs, ja. Nej, men det är ju så att genom en vi fick ju en lagändring som trädde i kraft i fjol, i januari i fjol, som ju möjliggjorde varannan dags utdelning. I sig inte någonting nytt egentligen, och i ett nordiskt perspektiv så har det ju förekommit ganska länge att man har varannan dags utdelning. Och det är ju så att kostnaderna för postdistribution ökar ju oavsett om det är papperstidning eller om det är brev, av den enkla anledningen att det skickas allt mindre. Eller färre, jag ska inte säga mindre brev, för det vet jag inte om hur storleken är, men färre i alla fall. Färre brev, och papperstidningsprenumeranterna också, som minskar i stadig takt helt enkelt. Samtidigt har ju då posten ett samhällsansvar genom att de har en lagstiftad uppgift, och de är ett samhällsägt bolag då, kan man ju säga, åtminstone offentligägt bolag. Och i den åländska kontexten så blir ju det här väldigt spännande, eftersom Åland Post har ju varit ett bolag som har gått väldigt bra under många, många, många år. Mycket på grund av den skattegräns då som vi har, om man har kunnat nyttja det. Men nu har det ju varit lite större bekymmer med det, och man har etablerat sig i Vanda bland annat med ett nytt bolag för att kunna distribuera saker och ting utanför skattegränsområdet, så att säga. Och samtidigt då så hamnar vi i en situation där Åland Post mer eller mindre minskar sin närvaro i det åländska samhället. Och som liksom grädden på moset till det här hela är att när den här nya lagstiftningen kom till, så utlovades det från politiskt håll tydligt och klart från samtliga partier att det här skulle inte påverka tidningsdistributionen, eftersom tidningsdistributionen betalar vi väldigt mycket pengar för, och då vi som bolag, men i slutändan läsarna. Men och det finns ju en demokratisk aspekt i det här också, alla ska kunna vara med i samhället. Men nu har vi kommit till en gräns där för vissa har vi dragit in lördagsdistributionen, man får den på måndag, men vi fortsätter att ge ut den på måndagar i alla fall, men vi har inte råd längre, och våra prenumeranter vår bedömning är att man inte är villig att betala det som posten tar betalt för lördagsdistributionen. Och nu då kommer vi i en situation där man delar ut tidningen varannan dag på Sottunga. Och Sottunga är såklart litet och det är utmaningar.
Men du behöver
där.
Kanske ja. Där också förklara skillnaden mellan att dela ut tidning i skärgården och dela ut tidning på fasta Åland.
Mm.
För att på fasta Åland så får man fortsättningsvis papperstidningen alla dagar.
Det får man, absolut. Så det här liksom oron i det här ute på fältet är ju trots allt att det här ska sprida sig till andra kommuner nu.
Mm. För grejen med för skärgården är ju att tidningarna kommer väl med den ordinarie posten.
Mm, så är det.
Ja, så där bara att alla vet skillnaden. Absolut. Här när du pratar. Mm.
För vi har ju någonting som heter särutdelning och så har vi daglig post då, så att säga. Och särutdelningen, det är ju Mariehamn med omnejd. Då får man ju den tidigt på morgnarna, tidningen. Men redan idag så kommer ju papperstidningen väldigt sent ut till vissa skärgårdskommuner av naturliga orsaker också. Jag menar, det ska ombord på båtar och den ska distribueras vidare och så. Så att där har vi väl, där finns det sedan tidigare en utmaning. Men det här är i slutändan nu då, just nu då, så att det är ju det att man är rädd att börjar det med Sottunga, var slutar det? För vi ser ju på annat håll att man har stora bekymmer med att dela ut tidningen. Och det här har man ju identifierat till exempel i Sverige där det finns ett distributionsstöd. Jag är inte varm förespråkare av stöd, men i de här fallen kanske man måste börja fundera för att kunna upprätthålla den här demokratiska delen av vårt samhälle egentligen då, eller den uppgiften som Åland Post har.
Mm. Men det är ju, vad ska vara lösningen när det gäller skärgården då?
Ja, men just i det här, man har ju haft problem från Åland Post att sida att hitta sådana som kan köra ut posten också. Det ska vi vara ärliga och säga.
För det måste vara en skild människa jämfört med posten.
Ja, så har det varit då som man har anställt. Men just i det här fallet så tänker jag att på Sottunga finns det ju några som ska köra ut varannan dag. Eller det blir två dagar som man måste hämta tidningen till exempel. Att varför kan man inte få den utdelad varje dag då? Och det blir ju lite problematiskt samtidigt då som Åland Post inte gör de jättebra resultat, men de går inte på minus heller. Men man lägger ändå det här åt sidan. Dessutom betalar ju vi fortsättningsvis samma vad heter det, pengar. Nu är ju inte Åland Post här. Vi ska vara tydliga med det. De har ju inte den möjligheten att besvara det här eller ge sin åsikt i det. Men det är ju inte, egentligen är det ju inte Åland Posts det är inte företaget som är utmaningen här heller. Och de affärsmässiga beslut de fattar. Ursäkta. Utan det här är ju den politiska beställningen. Kan jag tycka att det är en utmaning.
Ja, eller så kanske man kan tänka så att folk borde börja skriva brev igen.
Mm. För att få igång.
Ja.
Du är så pragmatisk, Nina.
Ja, men
förbjud e-post.
Förbjud e-post.
Ja, till exempel. Det är väl ett enkelt drag. Om man kan förbjuda TikTok på vissa ställen så kan väl vi förbjuda e-post här på Åland.
Jag ser Jonas min här nu.
Jag ser den inte. Så jag kör på.
Vi kan ju säga det att i torsdagens tidning så uttalas jag Ivar Granberg som affärsområdeschef för posttjänster på Åland Post och säger att man gör den ändring med hänsyn till färgturlistan till Sottunga och att på tisdagar och torsdagar så går färjan för tidigt för att de ska hinna med eftersom de väntar in post från Sverige och Finland. Och därför så passar det bra då att göra en tredagarsutdelning med uppehåll på tisdagar och torsdagar.
Mm.
Sen varför man inte kan dela ut tidningen är väl för mig lite ett frågetecken ändå, för man skulle ju då, om man konstaterar att man inte hinner med posten från Sverige och Finland de två dagarna, så skulle man ju kunna köra ut tidningen i alla fall möjligen och ta svensk och finsk post dagen efter.
Ja,
eller den post som har hunnit komma ifall någon på Åland skickar ett brev eller någonting till
Sottunga. Ja, men det är det jag menar. Alltså det som finns kunde man ju ta ungefär så där som man gör i andra delar av samhället. Att om man har en tidsgräns och har inte kommit in så kör man. Lite sådär som att har inte nyheten hänt klockan 10 så kommer den inte med i tidningen.
Nej,
eftersom vi trycker tidningen då.
Nej, men så är det ju. Jag menar, sen finns det ju andra aspekter. Jag tycker att kommunerna hade ju ganska intressanta remissvar ska jag säga när lagen kom också. Det handlade ju mycket om delgivningstider för beslut. Mm. Alltså när kan, och det är ju mer, det är ju verkligen demokratifråga det. Samtidigt, det här är ju inte nytt fenomen bara för Åland, utan alla postverksamheter har ju utmaningar. Och man försöker hitta nya tjänster för att tjäna pengar och komma in. Liksom, få. Men så länge du har ett samhällsuppdrag, det är väl mera det. Liksom, att man är van att det där har gått av sig själv och nu börjar det bli en kostnad. Och då är det inte lika roligt att ha det där.
Men sen tror jag också att så småningom så kommer vi att ha bara sådana människor som klarar sig att hantera e-post och allt. Att delgivningar och sånt kommer inte att komma i pappersformat. Så det här är liksom...
Det är en övergångsperiod.
Det är en utveckling som trycker på lite medan det ännu finns några så här släntrare där som inte har kommit in i den digitala åldern så att säga. Mm.
Nej, så är det. Och vi går ju mot ett håll. Jag menar, tittar man på andra verksamheter så har de ju digitaliserats fullständigt. Men återigen, problemet är kanske inte just Åland Posts affärsdrivna beslut, utan problemet är att man har en lagstiftad uppdrag och en offentlig ägare. Och det är där som jag tycker att kanske politikerna borde fundera lite, vad ska posttjänsterna kosta och hur ska det fungera?
Men menar du då att man inte gjorde det när man stiftade den här nya postlagen?
Nej, alltså jag är nog lite av den åsikten. Även om jag pratar väldigt mycket runt då för tillfället och man lovar det ena och det andra, men då var det ju ganska klart och tydligt att man lyssnar på sitt eget bolag väldigt mycket snarare än kunderna och användarna.
Men jag kan ändå tycka för oss som följde debatten då så var det väldigt tydligt, tyckte jag, i beställningen från lagtinget att till exempel inte tidningsutdelningen eller delgivningarna skulle påverkas negativt utav det här. Och nu har ju Åland Post tagit ett beslut som det är svårt att se att det inte går emot den uttalade viljan från lagtinget. Och då är det liksom ytterligare en gång när ett landskapsägt bolag lite grann tar saken i egna händer och bestämmer. Ja, men vi har varit inne på radion tidigare kring webben. Också i motsats till vad lagtinget har sagt i det mediepolitiska programmet.
Mm.
Att man ska ägna sig huvudsak åt tv och radio. Nu ägnar man ju väldigt mycket mer tid åt webb. Text istället. Så det här tycker jag liksom borde vara en fråga för politiker att börja fundera över sin ägarstyrning om den fungerar i det uppdrag som man ändå ger. Att om bolagen ändå liksom tycker att de kan tolka de där väldigt frikostigt, om vi uttrycker oss på det sättet. Då. Då har vi ett problem i samhället.
Vi har definitivt ett problem i det där. Och jag har ju tillhört dem och jag tror fortfarande att liksom landskapsregeringen är på rätt väg med ägarstyrningsdirektiv och ett tydligt mål med sitt ägande. Men att det där kräver ju faktiskt en handpåläggning och ett bearbetande. Om vi tittar bara öster och västerut så finns det ganska många tjänstemän som jobbar med ägarstyrningsfrågor bara för att upprätthålla. Och det här är Ålands litenhet igen, att här hamnar det väldigt mycket upp på sittande ministers bord då. Och i det här fallet så är det ju finansminister Mats Perremans bord gällande distributionen och ägarstyrningen och liknande då. Så att det ska bli intressant att se vad man politiskt kommer att göra nu. För det här är ju lite jobbiga frågor också, såklart. Och den enkla vägen är ju att blunda och låta det bara ebba ut.
Ja, sen kanske det var väl det du var inne på lite här, Daniel, att det har funnits en sån här mentalitet att man har satt i de här offentligt ägda bolagen, man har satt dit en vd och en styrelse som man har räknat med att de fixar det där.
Mm.
Så att det är kanske där då, om Åland ska bli modernt nu äntligen på alla sätt och vis med digitalisering och allt, men att man också börjar fungera som en ägare av de här bolagen.
Mm. Med tydliga riktlinjer.
Ja.
Nej, men så vi får väl, det återstår väl att se. För jag delar ju din uppfattning på det sättet, Jonas, att beställningen från den politiska beställningen var ju ganska tydlig att det skulle inte få påverka tidningsdistribution och liknande och delgivningsbeslut. Och nu de facto så gör det ju det. För även varannan dagsutdelningen har ju påverkat även på den åländska landsbygden. Inte att man inte skulle få tidningen varje dag, utan men många upplever ju att de får tidningen allt senare. Och det har ju att göra med att de har dragit om olika distrikt och liknande. Och fortfarande betalar ju Ålandstidningen ganska mycket pengar. Ska sägas.
Nu är det tredje gången du sa det.
Ja, så ja. Det gått in nu.
Har alla förstått att Ålandstidningen betalar pengar för ja, att få tidningarna utdelade?
Ja, väldigt. Och indirekt läsarna såklart. Ja. Men nu har jag sagt det tre gånger då.
Kanske ska gå vidare.
Ja, jag tror det innan det blir...
Och jag säger skriv mer brev. Jag vill att det ska vara som förut. Ja.
EU-valet står för dörren om en månad ungefär. Hittills får vi säga att det är ganska svalt i EU-debatten åtminstone på Åland. Det har mest handlat om vem som ska kandidera, kanske inte så mycket vad de faktiskt vill. Vad tycker ni är de största frågorna inför det här EU-valet?
Och
det blev det tyst.
Ja, men det är ju det som är det svåra. Jag såg faktiskt här, var det på SVT eller var det var när de tog upp de svenska partiernas EU-frågor som de driver. Då satt en reporter då som är specialist på EU-frågor liksom och radade upp och sa att det där kan inte EU besluta om. Det där har EU redan beslutat för ett år sedan. Liksom de här valfrågorna, det är så diffust för det är så stort.
Så är det. Och parlamentet har ju sin roll. Sen kommissionen är en roll och ministerrådet är ytterligare en roll. Och jag tror att många blandar ihop det. Även de politiker som ställer upp.
Ja, det var helt klart och tydligt där. Då kände jag mig att jag kan sälja mig till den förvirrade skaran.
Men om man tänker så här rent, om man bortser hur fördelningen ser ut, så tror jag att om jag skulle få säga mitt, och det får jag ju. Ja. Så då tror jag ju faktiskt att säkerhet och försvar är en ganska aktuell fråga. Jag tror också EUs överstatliga funktion är lite sådär en fråga som jag tycker har fallit under radarn. För under den här mandatperioden har ju kommissionen vidtagit, ja, de har ju gått så långt fram som man inte hade trott att de skulle våga göra innan pandemin. Men med pandemin så tog man för sig helt enkelt. Och man blev en ganska överstatlig organisation på väldigt många områden. I synnerhet på det ekonomiska planet. Så det tror jag. Och sen miljö och klimat, den ligger ju där trots allt med EUs gröna giv. Det är ganska mycket som ska hända de här kommande 6 åren fram till 2030. Allt från att elda majbrasor och vad det kan vara som sticker ut sen i debatten.
Mm. Det görs ju naturligtvis en massa undersökningar på vad väljarna anser är viktiga frågor. Migrationen har ju lite grann försvunnit, även om det har varit en stor fråga de senaste 10 åren. Men i och med att de gjorde den här stora överenskommelsen då, som gick igenom i vintras. Klimat och miljö ligger ju där. Det har ju nästan blivit en kärnfråga i EU-samarbetet. Liksom en nästan symbol för EU-samarbetet på visst sätt. Sen tyckte jag det var intressant när jag hörde på Sveriges Radios eminenta Europa-podd. Eller EU-podd, så pratade de om att där trodde man att frågan om maktfördelningen, där man såg att parlamentets makt hade blivit mindre just i och med att ministerrådet och kommissionen har tagit de här stora besluten i stor utsträckning den senaste mandatperioden, att det nog kommer att bli en stor fråga för parlamentet att återta den där makten som man då känner att man har förlorat, att man hamnar lite grann vid sidan av i hela beslutsfattandet. Sen tyckte jag det var lite intressant, det var väl svenska socialdemokraterna som gjorde ett utspel här bara häromdagen om att man borde kunna utesluta länder som tar beslut av icke-demokratisk natur. Eller som inte liksom...
Ja, man pekar väl ut Ungern till och med här nu.
Ja, men Ungern och Polen är ju de två länder som har liksom varit på tapeten de senaste åren. I de här frågorna och där det fortfarande finns frågetecken kring Ungern, medan Polen kanske har rättat in sig lite mer i leden. Och det blir väl intressant också att se vad som händer med den frågan.
Ja, för det, där tycker jag de viktiga frågorna är de här, eftersom EUs grundtanke är ju god. Och nu när man har medlemmar som bryter mot det, jag tycker det är det som är det intressanta. Visst är det intressant med jordbrukspolitik och sånt, men jag tycker fortfarande att ska EU hålla samman så måste man ju våga sätta ner foten till de här olydiga barnen då. Mm. som inte följer EUs regler. Och det är där diplomati är vackert på många sätt. Men. Ibland känner jag att det, liksom, man måste dra en gräns någonstans. För världen och ideologierna är på väg mot ett väldigt otäckt håll.
Mm.
Känner jag. Jag studerar historia. Jag vet vad som skedde före både första och andra världskriget. Och där känner jag att där måste EU sätta ner foten.
Ja, men det är ju så. Du har den utvecklingen. Vi säger Ungern nu, men vi har ju också Slovakien som och vi har ju samarbete med vad heter det, ungerska minoriteten i Slovakien, och det är nästan skrämmande när man hör. Alltså på tidningsbasis, de här tidningarna. Och det är skrämmande när man hör vilket samhälle de lever i. Och där, vad ska jag säga, det fria ordet är långt, långt ifrån givet. Och det är ändå EU, och vi har samma grundvalar som vi ska vila på.
Ja, och det är det vi ska komma ihåg idag. Ska vi komma ihåg att vi har ännu chansen att stoppa det här.
Mm.
Och det är där jag tycker EUs roll är nu. För det grundades av en orsak.
Mm.
Och det måste man hålla fast vid på något sätt. Men det är väldigt diplomatiskt jobbigt att utesluta någon.
Så är det. Och vi sitter också i en situation där mer auktoritära partier ser ut att få en betydligt större roll i Europaparlamentet också. Man talar till exempel om franska nationella fronten, att de skulle bli största parti. Så att säga, att de skulle få flest mandat då. Och nu ingår de i grupper med andra, men ändå. Och här i veckan så pratar ju, man hade ju en ganska intensiv debatt där Ursula von der Leyen fick ju stå till svars då, att kommer konservativa grupperna att samarbeta med de högerextrema om de växer. Och där var det inte ett sådant självklart svar tydligt. Så jag tror man har ett problem här.
Ja, men det blir ju ett demokratiskt problem kan man se om allt fler av EUs medlemmar dras mot högerextremism.
Mm.
Och där är det, då kommer jag det där. Ja, men vad är det som säger att de har fel och vi har rätt?
Mm.
Och ja, det måste man hålla fast vid. Att det är liksom de goda tankarna som ska vara de rätta.
Ja, men alltså bara ta en sån här enkel fråga, att jag menar många högerpopulister är ju väldigt EU-kritiska och vill lämna EU. Och då blir det ju problematiskt att ha en sån grupp med då ska utveckla EU. Och samtidigt är jag ju definitivt övertygad om att EU behövs mer än någonsin. Men
det behövs också motpoler. Där kan man tänka, det behövs EU-kritiker inom EU, ja,
absolut,
också. Men ja,
det är en viss skillnad på att göra en Brexit och vara bara kritiker.
Jo, precis.
Vi spelar in det här på torsdag lunch, och idag då, torsdag, så presenterade Yle en opinionsmätning för läget inför den finska delen av EU-valet. Och det är ju ingen glad läsning för Svenska Folkpartiet och därmed inte heller för Anton Nilsson som ställer upp som åländsk kandidat för SFP. De landar på 4% där, och det skulle inte ge något mandat av de 15 som fördelas. Vad tror vi om det här? Ska man tro på en sån här mätning, eller kommer SFP att klara det, eller är det någon allmän trend för SFP att man har blivit lite osynliga i den finska och finländska debatten?
Jag tror SFPs svaghet just nu är det som har varit ända sedan senaste valet. De satt sig i regeringen med sannfinländer. Jag tror att det avspeglas också i EU-valet. Och för åländsk del så är det ju enormt viktigt att vi har någon sorts inflytande på någon från Finland som kommer in i EU-parlamentet. Nu har ju visserligen också Socialdemokraterna och Hållbart initiativ fått löften av sina motsvarigheter i Finland. Men ja, jag vet inte. Det är liksom, är SFP det vinnande tåget som Åland ska satsa på i det här skedet?
Samtidigt kan man ju säga att SFP är de enda som är svensk språkiga då.
Ja.
Om man nu ska ta dem i försvar här.
Absolut.
Och att det finns ju det finns mycket annat man har samarbetat på djupet också mellan de åländska partierna som står bakom SFP på samma lista här då. Samtidigt så är det ju lite intressant här då att det har ju pratats i korridorerna också om att nu ställde ju sig SFP bakom kravet på ett åländskt mandat i Europaparlamentet här när det röstades. Det var väl i höstas, va?
Mm.
Men samtidigt har det varit så där att ja, men vem blir av med sitt mandat då? Om inte ålänningarna röstar på SFP så blir ju SFP utan sitt mandat. Men nu kanske vi hamnar i en sån situation i alla fall då. Och då finns det inget svenskspråkigt mandat som ska representera de svenskspråkiga. På det sättet. Där talar väl ytterligare för att Åland borde ha ett egen parlamentsplats nu då.
Det står ju också i den här undersökningen att de gröna går tillbaka.
Mm.
De ska ta 2 mandat på 10,5% av rösterna. Det där tycker jag också är lite intressant att miljöpartier i Norden har så svårt just nu. Och speciellt i EU-sammanhang då, när man just framhåller klimatfrågan som en stor EU-fråga så tycker man ändå att de gröna borde ha en fördel av det.
Nu kommer väl alla miljöpartister att slakta mig, men men alltså miljöfrågan, alltså de andra partierna har ju sugit upp miljöfrågan. Det är inte en, alltså det är en fråga bland alla andra. Det är en fråga som är av vikt för alla partier. Sen har man olika ingångspunkter i det. Och ensakers frågors partier så brukar ju få svårt att hävda sig när man har lyckats få upp sin fråga tillräckligt bra på agendan. Och det får man väl säga att miljörörelsen och miljöpartierna har lyckats nu då. Få in den på agendan. Men då har man inte samma existensberättigande. Skulle jag säga. Mm. Så tittar jag på er för att tänka nu.
Nej, men absolut. Jag håller med dig. Att det, tidigare var det bara miljöpartierna som drev miljöfrågan. Den ansågs ganska onödig. Och man var någon så här trädkramare. Men nu... Mm. Nu är det liksom vedertaget inom alla, de flesta
det
partier,
finns,
ja. Miljö- och klimatfrågor.
Ska vi gå från en ljummen valrörelse till en helt galen valrörelse?
Ja, jag vet vart du vill. Ja.
För det 6 månader kvar till presidentvalet i USA i november. Surprise, Nina. Men jag tyckte det var, jag tittade lite grann på talen som hölls på den traditionella Vita huset-korrespondenternas middag. Som ju alla i media i USA vill vara med på. Där var det Colin Jost från Saturday Night Live som var den humoristiska delen av det hela. Och han sa att nu måste vi titta på hur ställningen är i valet. Och då har vi alltså en republikanska presidentkandidaten som sitter i en av 3 rättegångar och fiser sig vaken, som man uttryckte det, som det rapporterades som att det släpptes luft i den där rättssalen.
Hög nivå.
Han står åtalad för bedrägeri för att han har betalat hash money till en porrstjärna. Och racet är jämnt, som hon uttryckte. Ja. Och så konstaterar han också att den republikanska presidentkandidaten tog bort aborträttigheterna från kvinnor och skryter om det. Och den som vill återföra det är en 80-årig katolsk man. Ingenting är som det borde. Och lite summerade han väl hela liksom tillståndet i amerikansk politik just nu. Att ingenting är som det ska. Nu står ju MAGA-republikanerna, alltså mest Trump-lojalistiska, Trump-lojala kanske man säger, republikanerna i representanthuset i färd med att på nytt försöka avsätta sin egen talman, Mike Johnson, som de satte dit för bara några månader sedan. För att han begick det enorma brottet att tillsammans med ett antal moderata republikaner slutade uppgörelse med andra sidan, alltså med demokraterna, om Ukrainas stöd till gränsen och stöd till Israel och förbjuda TikTok. Var väl ungefär det som
paketet. Och stöd till Taiwan.
Ja, men det var det hemska brottet att man gjorde en politisk uppgörelse.
Mm.
Och så kan man. Men alltså, grundfrågan blir väl egentligen inte vem som vinner eller hur, utan går den amerikanska demokratin att rädda?
Ja, alltså just nu känns det ju som man skulle vilja build a wall mot USA. Låta dem reda upp det där och så kommer de tillbaka när de kan hantera besticken ordentligt igen. Mm. För att just nu känns det alltså, och när man tittar tillbaks, nu kan jag våga säga kanske 20 år, då kändes USA som en stor makt, trygg. Liksom, man visste att de trädde nu in någonstans i alla fall om allt gick åt skogen. Men nu känns det, jag vet inte liksom, man orkar ju inte ens följa med, för det är som du sa här, Jonas, att det är clownen som leder opinionsmätningarna.
Mm. Och samtidigt då så avstånden mellan väljargrupper växer sig bara större och större. Man såg ju här nu natten till torsdagen så var det handgemäng mellan pro-israeler och Gaza, pro-Gaza studenter då, var det till exempel. Jag menar, vi har ju samma tendenser i Europa också och även här uppe i Norden, så att liksom skiljelinjerna gräver sig allt djupare. Och vem vinner på det här?
Ja, Trump.
Ja, Putin och Xi.
Ja. Men jag vet inte om det stämmer att det finns en så här historisk utveckling. Tes, antites, syntes.
Oj, där kom Marx in också.
Ja.
Det var länge sedan.
Länge sedan för den här tidningen. Att man först har en ytterlighet, sen har man en annan ytterlighet och sen någonstans så samlas det på mitten till någon sorts normalitet och så börjar det om igen. Mm. Och det känns som det här är, vi är på väg mot endera sidan nu.
Mm. Samtidigt ska man ju komma ihåg att USA är kontrasternas land.
Jo.
Och de har ju väldigt mycket spänningar som lever kvar. Egentligen från inbördeskriget också finns det ju mycket sådant som och skiljelinjer. Precis som Finland har sina skiljelinjer också, det ska vi komma ihåg. Finska, svenska, land, stad.
Röda, vita.
Ja, det finns ju de flesta samhällen.
Men jag tycker det, jag har med stort intresse följt en artikelserie i Aftonbladet av eminenta Peter Kadhammar där han just lyfter fram ytterligheterna i USA. Och i ett avsnitt av den artikelserien så skrev han om Alabama där man då hade beslutat om att det var ett mål där det handlade om att man hade misslyckats med frysta embryon på en klinik. Alltså man hade förstört dem utav en olyckshändelse. Och de blev dömda för om det var dråp eller vållande till annans död eller så, för att högsta domstolen beslutade att de här embryona var människor. Med hänvisningar till bibelöversättningar från 1500-talet och redan med det sjunde. När det första tillägget i amerikanska konstitutionen säger att man inte får stifta lagar baserat på religion.
Mm.
Och det där är ju någonting, alltså det här kulturella religionsdiskussionen, konflikten, eventuellt kriget som håller på och växer i USA, den tror jag är väldigt farlig för det landet som liksom ligger och bubblar under det här för eller mot Trump. För det finns ju den där ådran i det också. Inte minst i just det här söder mot norr, kanske mer inland mot kust. Diskussionen är liksom de samhällen som är väldigt religiöst bundna till de mycket mer sekulariserade storstäderna längs kusterna. Och det där kommer att bli intressant att se vart det tar vägen också. Sen hur den kristna högern kan acceptera Trump som sin stora frälsare.
Ja, det är en gåta.
En sak som liksom inte går.
Nej, jag förstår ingenting.
Han har väl inte brutit mot ett enda budord, vad vi vet. Ja.
Jag tror att om du frågar honom så kommer han förklara att de där, om han hade fått skriva budorden så hade de varit mycket bättre.
det är övertygad.
Du tror det.
Ja. Nej, men det känns på något sätt som all, du var inne på Saturday Night Live, den här humorshowen som har gått i tiotals år i USA. Det känns som USA blir en sån här komedishow så småningom. Att det blivit något så här, jag vet inte. Det finns inget vett och sans där.
Nej, men och det är ju liksom, det är problem överallt. Vi har ju varit inne på det tidigare också om Biden och hans ålder och hans trumpiga maner så där i största allmänhet. Men han har ju ett stort problem internt i Demokraterna också med hans veliga inställning i Israel-konflikten, där det finns en kraftigt växande opinion mot hur Israel för sig gentemot Gaza. Och så sen så har vi den här jokern då från Kennedy-klanen.
Som är galnare än galnast.
Ja, han byggde ju hela sin image på att vara antivaxxer och sen så har han liksom, senast jag såg så låg han väl på 10-14% eller någonting i mätningarna. Men det är högst oklart vem det är han skadar mest utav Trump och Biden. Normalt sett så borde det vara Biden eftersom han är en Kennedy, men det verkar som att det är Trump som tar mest skada.
Ja, men det är väl som Sveriges Radio, vi måste säga igen då, vi är riktigt bra podd, USA-podden. Sa där att det kan bli Bidens räddning. Kennedy kan bli Bidens räddning. Att han liksom, de här MAGA kommer att splittras så pass mycket så att han får sin majoritet ändå då, Biden.
Ja.
Ja, det är spännande. Ja, man önskar, jag tänkte att du sa det var som, man vet inte, liksom bara en stor serie eller vad du nu sa, någonting rakt av. Eller bara
humorserie
av den. Jag tänkte på en annan serie.
Humor inom citationstecken, för det är inte, jag tror inte det är så roligt för de som lever mitt i det.
Nej, man kan väl bara, då blev jag att tänka på Baltasar, kommer ni ihåg vad han gjorde?
Baltasar.
Den kroatiska gamla tecknade serien, där han bryggde någon dryck och sen så hällde han en droppe av och så blev allt regnbåg. Och fint igen.
Men får jag säga en sak här? Alltså var det inte Hegel som hade tes, antites?
Kanske det var Hegel, ja.
Jag och grubblar. Marx här.
Jag blev bara, Marx fick jag in.
Nej, Hegel.
Okej, nu är vi på väg in i den filosofiska diskussionen.
Nej, men rätt ska vara rätt.
Rätt ska vara rätt. Och vi får återkomma till det nästa gång. Vi måste läsa på här nu. Det var över så många år sedan.
Men det är ändå ett tydligt tecken för mig att det är dags att runda.
Ja.
Och jag känner bara, fasen, vi måste ju bara googla det här nu.
Nej, men Marx hade nog ingenting med den där.
Nej, det är jag som
landar. Nästa veckas avsnitt av Ålandstidningens ledarpodd så ska vi gå igenom idéhistoria.
Japp.
Ja, men det var Hegel, du har alldeles rätt. Det var jag som
klart
bara...
Klart jag har rätt.
Men det är inte så långt ifrån varandra, Hegel och Marx.
Jaha.
Vi slutar där,
vi
tror jag.
Vi slutar här nu. Nu går vi och börjar jobba. Så blir Marx glad.
Vi gör det här lite snabbt och smärtfritt nu. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ålandstidningens ledarpodd är tillbaka nästa lördag igen med tryckande här på avsnitt. Förhoppningsvis lite mer fokuserat. Men tills dess, ha en riktigt, riktigt trevlig vecka och på återhållande.
Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.